Suomi on täynnä järjestöjä, joilla ei ole mitään tekemistä sen ennaltaehkäisevän työn kanssa. Mutta tämä nainen tässä on valmis, ja taas keskeytetään. Niin tämä nainen tässä on valmis joko ajamaan Suomen konkurssiin, tai sitten hän on sitä...
Ja så här stormig debatt blev det när vår nya social- och hälsovårdsminister Ville Rydman ställdes mot väggen av de grönas ordförande Sofia Virta förra veckan. Det är naturligtvis frågan om regeringens senaste besked om nedskärningar, men mer specifikt handlar det om STEA-bidragen, alltså statens finansiering till föreningar och förbund inom social- och hälsovården. Varför har det här nu väckt så het debatt? Och hur ska de finländska och finlandssvenska föreningarna och förbunden nu klara sig? Jag heter Maja Nordman och det här ska vi ta reda på i dagens avsnitt av Nyhetspodden tillsammans med Emilia Juslin. Hon är verksamhetsledare på Förbundsarenan.
Det spelar en jättestor roll. Hela det finländska välfärdssamhället bygger på det här att vi har en offentlig sektor, vi har en privat sektor och vi har ett starkt civilsamhälle. Och det där civilsamhället är så mycket mer än vad man kanske tänker på när man tänker på en förening. Dels så är det ju ett forum där man för samman människor kring ett gemensamt intresse eller ett gemensamt behov. Men dels så handlar det ju också om att skapa delaktighet, att skapa en gemenskap, men också att fostra i demokrati, att vi beslutar tillsammans och ett sätt att påverka samhället tillsammans. Och på sistone när man har talat mycket om försvar och beredskap så är ju också organisationerna och civilsamhället en otrolig resurs för Finlands beredskapsarbete. Och det kanske man glömmer ibland att hur viktigt civilsamhället är för hela det finska samhället.
Det här säger Emilia Juslin. Hon är alltså verksamhetsledare på Förbundsarenan som är en slags mötesplats för finlandssvenska föreningar och förbund. Många av deras medlemsorganisationer står nu inför stora utmaningar när regeringen vill skära ännu mera i STEA-bidragen. Vi ska gå in på vad de här nedskärningarna faktiskt betyder, men för det första kan du, Emilia, hjälpa mig förstå vad de här STEA-bidragen faktiskt är för något?
Jo, det kan jag. STEA är alltså social- och hälsoorganisationernas understödscentral. Och de har då ansvar för de statsbidrag som delas ut till social- och hälsoorganisationer inom civilsamhället. Och de går då till olika slags organisationer, oftast föreningar och förbund som sysslar med social- och hälsofrågor. Och då är det i första hand förebyggande arbete och sen kompletterar man och det där lappar till där som offentliga sektorn kanske inte alltid det där räcker till eller har kompetens och kunskap. Och på svenskt håll så ser vi ofta det att det just är svenska organisationer som lappar för den offentliga sektorn. Och då är det många svenskspråkiga organisationer som också får sådana här STEA-bidrag.
Hur viktiga är då de här STEA-bidragen för de här förbunden och föreningarna?
De är nog helt avgörande. För många av organisationerna är det den största enskilda finansiären eller en jätteviktig finansiär för verksamheten och en stor del av basverksamheten bekostas med just sådana här statliga medel, STEA-bidrag. I år har STEA delat ut 274 miljoner och nu har man då beslutat att man ska skära ner 140 miljoner i bidragen under den här valperioden. Och sen då förra veckan så beslöt man att det ska komma ytterligare 50 miljoner nedskärningar. Så att totalt så innebär det då att man skär ungefär 190 miljoner under valperioden. Och det är nästan hälften av stödsumman jämfört med 2024. Så att det är enorma summor som skärs och i helt avgörande stöd som sagt för organisationerna.
Ja, och i den här senaste nedskärningen så är det ju alltså 50 miljoner som far, men då ges 25 miljoner tillbaka till välfärdsområdena som sen ska bestämma vilka organisationer som får de här pengarna, visst?
Precis så är det. Så är det. Men där befarar man också det att när det omfördelas till välfärdsområdena så innebär det mera administration både för organisationerna och för välfärdsområdena, vilket betyder att den där liksom effekten av de medlen är kanske ändå inte 25 miljoner. Så att det är de här liksom nationella statliga stöden som delas ut så skärs ändå ner med 50 miljoner.
För att sammanfatta läget. STEA-bidragen, som alltså går till föreningar inom social- och hälsovårdssektorn, har alltså redan skurits ned med 140 miljoner per år under regeringen Orpo. Nu vill de skära ner med ytterligare 50 miljoner med det lilla kruxet att de ger 25 av de miljonerna till välfärdsområdena för att ge ut till valfria organisationer, vilket Emilia alltså ser risker för mycket byråkrati i. Utan, eller i alla fall med mindre STEA-bidrag, säger Emilia att föreningar och förbund redan nu tvingas se över sin verksamhet och hitta alla möjliga ställen att spara och effektivisera. Civilsamhället, alltså tredje sektorn, går till stor del ut på frivillig arbete i Finland. Men anställd personal behövs fortfarande för att utbilda, koordinera, kvalitetssäkra och utveckla. Med ytterligare nedskärningar är Emilia rädd för att det går ut över verksamheten och att vissa föreningar till och med tvingas stänga ner.
Vi har ungefär 70 medlemsorganisationer, men jag vill betona att det är en del av våra medlemmar som får STEA-bidrag, så det här gäller inte alla organisationer och inte alla våra medlemmar heller. Men de som får STEA-bidrag eller har fått hittills är ju väldigt, väldigt oroliga. Och speciellt just den här risken för att det kommer liksom mera administration som tar bort från den egentliga verksamheten utöver det att det då skärs i finansieringen överlag. Sen många förbund som får andra former av statliga stöd så är ju också oroliga för att vem är näst. Det skärs på många håll just nu och hur kommer det att se ut i framtiden, den här nedskärningarna inom civilsamhället. Och speciellt kanske i ljuset av den här offentliga diskussionen och den smutskastning som görs av civilsamhället, där det målas upp en bild av att det är onödig verksamhet och det är skyddsarbetsplatser med höga löner, när det i verkligheten inte stämmer, för att den absolut största delen av civilsamhället är verksamhet som bygger på ideellt engagemang, frivillig verksamhet, på det där visserligen också anställda och det där anställd personal, men som jobbar med ganska låga löner och med ett stort personligt engagemang. Och den effekt som civilsamhället har i samhället och för välfärdssamhället så är så mycket mer än kanske bara den där verksamheten som syns utåt. Att civilsamhället bidrar också till allt från delaktighet, demokratifostran hos unga och också nu när det talas mycket om försvarsfrågor så till beredskapen i landet, att det är liksom... Det är alldeles för snävt att bara se på civilsamhället som någon slags hobbyorganisationer.
Du sa lite tidigare att STEA-bidragen är väldigt, väldigt viktiga för vissa organisationer. Hur ska de nu hitta finansiering så att de ska kunna fortsätta med sin verksamhet?
Det gäller nog att hitta nya finansieringskällor. Det är någonting som vi på förbundsarenan har jobbat med också, att hjälpa till att få förbunden att hitta nya finansieringskällor och att bredda sin finansiering så att man inte lägger alla ägg i samma korg. Då kan det gälla allt från testamentets donationer till understöd från privata sektorn. Och det är också något som har betonats från statligt håll att man skulle vilja se en ökad sån här liksom egen finansieringsandel. Det positiva i budgetförhandlingarna som kom fram var det att man nu strävar efter att privata donationer till social- och hälsoorganisationer ska bli avdragsgilla i viss del i beskattningen. Så att det ges sån här viss incitament för det också. Men att det är ju helt klart att om man skär i i bidragen 50% under 4 år så kan man inte i samma takt ersätta det med andra sorts finansieringskällor. Och sen just för de svenskspråkiga organisationerna så är det inte alltid så lätt heller att tävla om till exempel företagssamarbeten med de finska motsvarande organisationerna som har kanske en större volym och det där mera, eller lättare på det sättet att nå ut till privata aktörer.
Kan man alls säga någonting om vilka människor och vilka målgrupper som kommer påverkas av de här nedskärningarna?
Det beror igen mycket på det att hur de genomförs sen sist och slutligen, men att det kommer på något sätt att antagligen vara de som är mest utsatta färdigt, som har det svårt och som skulle behöva allt det stöd som finns att få. Och det skärs ju inte heller bara i STEA-bidragen utan överlag i social- och hälsovården och patientavgifterna till exempel som höjs. Och då skulle det ju vara extra viktigt att den här förebyggande verksamheten skulle kunna fortsätta som tidigare. Så att det inte sen leder till att problemen förvärras. Och om vi tänker helt ekonomiskt också då belastar den offentliga vården. Och sen just gällande de finlandssvenska förbunden så är det många där som jobbar med målgrupper som hör till en dubbel minoritet. Att det är också många som då har den här kampen att kämpa för att få tjänster på svenska. Så att på det sättet också kanske mer utsatta.
Med dubbel minoritet menar du alltså dels att man är svenskspråkig, vilket är en minoritet, men också att man har någon annan utsatthet på det sättet?
Precis, en annan utsatthet eller något annat slags behov där man har då haft nytta av att vända sig till den här civilsamhällets tjänster och verksamhet.
Mm. De här 50 miljonerna som nu skärs ner i STEA-bidragen, det är inte de första nedskärningarna. Emilia, om de här nedskärningarna fortsätter, vad tror du att de här långsiktiga konsekvenserna kan bli på vårt samhälle?
Det kommer nog att vara riktigt allvarliga konsekvenser. Jag tänker att just att om man är tvungen att lägga ner verksamhet eller kanske till och med hela organisationer så är det väldigt svårt att bygga upp igen. Men att det handlar inte heller bara om att se civilsamhället som en tjänsteproducent utan det är just en jätteviktig byggsten i det här finländska välfärdssamhället. Och om den skärs ner, om den försvinner så kommer det att påverka hela vårt samhälle, hela den välfärden som vi har idag. Och just det att organisationerna jobbar för så mycket mera än den verksamhet som kanske syns ut. Och det handlar just om det där att skapa gemenskap, stödja välmående i ett bredare kontext och att stödja demokratin och att det där se till hela Finlands bästa. Och sen i slutändan så är det ju de enskilda människorna som lider av det här. Det finns inget i sig liksom på det sättet självändamål att det finns förbund och föreningar utan de finns ju till för människorna som antingen då är medlemmar eller som använder sig av tjänsterna eller deltar i verksamheten. Och då är det ju de som kommer att känna av konsekvenserna mest.
Mm. Tycker du nu att beslutsfattarna ska göra för att se till att civilsamhället i Finland fortsätter må bra?
Det som behövs nu är långsiktighet och förutsägbarhet i finansieringen för att civilsamhällesorganisationerna ska kunna jobba effektivt. Så behöver man också veta vilka medel man har att använda och vart vi är på väg. Och det innebär ju också att nu då man speciellt inom social- och hälsovårdsorganisationerna har skurit så här mycket i finansieringen så att inga flera nedskärningar. Sen i alla beslut som fattas så behöver man också komma ihåg just den här minoritetsperspektivet för den svenskspråkiga verksamheten. Att de svenskspråkiga organisationerna förväntas sköta samma uppdrag med samma kvalitet som de finskspråkiga och då kostar det och då måste det också finnas finansiering för att kunna göra det på samma nivå.
Tack för att du kunde vara med i nyhetspodden, Emilia Juslin.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman och Emilia Juslin på Förbundsarenan. Nyhetspodden finns på Yle Arenan varje måndag till torsdag. Och om du tycker om att lyssna på oss, då tycker jag att du ska gå in där och klicka på hjärtikonen och klockikonen. Då får du alltid en notifikation när det finns ett nytt avsnitt och så finns vi där på din första sida i Yle Arena-appen. Max Salomaa har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.